hade förtjänat olika saker. Men nådegåvor, det betyder gratis, gratia. Alltså inget jag, någonting som jag lika gärna får del av som alldeles nykristen, som om jag varit kristen i 40 år och tjänat trogen i församlingen. Det är jätteviktigt. Nådegåvor, du får det inte för att du förtjänar det, utan därför att den helige ande vill ge dig. Och det andra, att det är församlingens sak. Det är inte att, någonting att stoltsera med och bli stolt över på det sättet och skryta med och visa upp, utan de här gåvorna är till för församlingen. Så att de blir till nytta, skriver Paulus. För att vi ska kunna tjäna varandra, betjäna varandra, så får vi de här gåvorna. Och då har det sista då, arbetsutrustning. Det ligger lite verktyg här framme som ni ska få titta närmare på sen om ni vill. Det är nästan det bästa ordet jag hittar för att prata om nådegåvor. Verktyg. Verktyg som den helige ande sätter i våra händer. För att vi bättre ska kunna göra det uppdrag som vi har fått att göra. Och det har jag också lyft fram alla gånger, tror jag, hur viktigt det är att ha rätt verktyg när man gör saker. Och det vet ni. Det har ni säkert provat. Att ha rätt sorts skruvmejsel, att ha rätt sorts hammare, att ha rätt sorts det och det och det. För att effektivt göra det jag ska göra. Och då är frågan om vi har råd att ta det lätt på det här. Eller om vi måste ta det på stort allvar. Ni hör vad jag vill att ni ska svara. Den första av de här gåvorna som räknas upp i 1 Korinthierbrevet 12. Då, det är ju en exempellista. Vi har tittat på Romarbrevet 12. Där vi såg att det var andra. En del av dem, någon av de här gåvorna fanns med där också. Men det var andra gåvor som Paulus lyfte fram där. Jag tror att det är så vi ska se det, att den här verktygslådan som den helige ande har, den är stor. Det är värre än att komma in på Jardin och Persson och gå runt och kolla på verktygen. Alltså det finns ett större utbud i de verktyg som den helige ande har att dela ut. Specialverktyg för specialtillfällen och specialuppdrag. Visheten står först, det tycker jag är ganska intressant. För att många av de här gåvorna som vi pratar om här i 1 Korinthierbrevet 12, de brukar vi prata om som övernaturliga. Alltså det finns ett drag utöver det normala, vanliga utrustningen jag får som människa när jag föds. Alltså de vanliga anlagen jag har. Vishet hör ju hemma på båda planen, om jag säger så. Jag funderar hur vi värderar vishet idag. Förut så var det en status att vara äldre. Därför att när man var äldre så hade man samlat på sig vishet. Och det var klokt av de yngre att lyssna på de äldre. Idag känns det som att vi har svängt lite grann. Och det är som att de äldre inte riktigt räknas på samma sätt. För att det har hänt så mycket i datavärld och allt möjligt sånt här. Och lika fullt tror jag att de äldre besitter ofta en vishet som det är klokt för oss som är lite yngre att lyssna in. Hur viktig är visheten idag? Jag har en känsla av att många går på intuition och känsla. Alltså man tar det som det kommer och så gör man det man känner för. Och det som känns bäst just nu. Min fru, hon säger att hon längtar tills hon blir 50 år. Hon har inte så många år kvar nu, men några år har hon kvar. Det har hon sagt i 5 års tid åtminstone nu. Därför att när hon har blivit 50, då är hon vis. Men är det så självklart? Alltså inte just för att det är min fru. Hon besitter mycket vishet redan idag, skulle jag säga. Men är det så självklart att vishet infinner sig för att jag blir gammal? Jag skulle säga nej. Det är inte självklart. Hur blir man vis? Jag tror att det handlar mycket om reflektion. Alltså att tänka efter. Nu pratar du om att vi är för mycket blivit att analysera. Men om ni tar analyseringen på ett positivt sätt. Alltså att lära mig på vägen fram. Varför blev det som det blev? Varför reagerade jag som jag gjorde? Varför handlar människor på det här sättet? Hur hänger de här sakerna ihop? Alltså att jag reflekterar och inte bara lever på och hoppas att det går bättre nästa gång. Utan jag lär av mina erfarenheter så att jag blir bättre rustad att möta erfarenheterna när livet fortsätter. Att lyssna in andra visa. Vi har ju Ordspråksboken som ett exempel på vishetslitteratur i Bibeln. Och där nästan varje kapitel så kommer ordet vishet tillbaka. Och särskilt i början av, det här, av den här boken, ordspråksboken, så talas det om visheten. Du gör klokt i att lyssna till visheten. Och det säger också att du gör klokt till att lyssna till den som är vis. Alltså att värdera, vem har jag förtroende för? Vem tycker jag verkar klok? Vem tycker jag verkar vis? Och att verkligen lyssna in och ta del av den visdomen och lägga den till min egen erfarenhetsbas då. Visheten värderas oerhört högt i Bibeln. Men så finns också den andra aspekten, att be om vishet. Det står också så att om någon brister i vishet så må han utbe sig från Gud som ger villigt. Så står det i 1917 års översättning. Jag har ingen aning var det står någonstans, men jag har lärt in mig en gång i tiden. Är det Jakob? Okej, okay. Jakob. Tack. Där har ni en vis man. Alltså visheten värderas otroligt högt. Och man kan utbe sig från Gud. Och den står med som andens nådegåva. Jag tänkte kanske att andens nådegåva vishet handlar om just det här. En utökad förmåga att ta till mig, att lära mig. Att plocka in andras erfarenheter. Och på så sätt få växa i min vishet. En fördjupad förmåga att se och lära, reflektera. Ska vi titta på exempel i Bibeln så har vi kung Salomo i Gamla testamentet, ju vars vishet prisas även i Nya testamentet. Och om ni inte kommer ihåg situationen så var det den att kung David hade dött och kung Salomo har fått sätta sig på hans tron. Och Gud säger till Salomo, bed om vad du vill, önska vad du vill. Och det Salomo ber om det är vishet. Lär mig vishet. Ska jag regera ett land så här så måste jag ha vishet. Annars kommer jag inte att fixa det här. Lär mig vishet. Gud säger att underbart att du ber om en sån sak. Det är klart att du ska få vishet. Det är min egen översättning. Och så står det att folk kommer långt ifrån för att få lyssna till Salomos vishet. Gud rustar honom till att vara en vis ledare för det land som han har fått att leda. Jag har nu och då tänkt på Stefanos i Apostlagärningarna. Han får i sjätte kapitlet i Apostlagärningarna uppdraget att sköta mathållningen. Det är också rätt fascinerande faktiskt. Det är inte så att de säger att det finns ju många som är andliga som kan hålla på med gudstjänst och predik och allt möjligt sånt här. Men det står att de väljer ut, visst var det 7 män de väljer ut. Så står det att de valde sådana som var fyllda med ande. Alltså det var sådana som var goda representanter för Guds rike som de satte in i den här sysslan. Och det märks att de gör det på ett bra sätt, för de hade också tid att göra andra saker. Stefanos, han är ute och predikar om Jesus. Och han är ganska tuff i sitt predikande. Och de börjar reagera på det här och tycker att de måste gå i svarsmål. Och då står det så här, Apostlagärningarna 6, verserna 8-10. Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallas de frigivnas. Och de började disputera med Stefanus. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sa. De kunde inte hävda sig mot visheten och anden i det han sa. Och så tar de till de enda argument som återstår till slut. De plockar upp stenar och stenar honom till döds för att få tyst på honom. Men ni hör det. De kunde inte mäta sig mot visheten och anden i det han sa. Jag försöker också tänka lite nutida exempel, och det finns ju många varierande grad. Men den person jag tänker på som jag har lyft fram förut, det är Thomas Nygren som är rektor på Johannelund. Min erfarenhet av honom att det finns så mycket visdom där. Och den har funnits där från när han var ung. Jag hade ju varit med honom att göra framförallt när han var i 23, 24, 25 års åldern. Och jag kan tänka tillbaka och tänka vilken otrolig vishet som rymdes inom karln. Trots att den inte var gammal. Andens nådegåva, vishet. Jag tror jag har ett stort behov att be fram den gåvan. Nästa gåva så står det kunskap. Och här diskuterar de lärde vad det som ryms i den här ordet. Ord av kunskap. Det har blivit vanligt i karismatiska sammanhang att prata om kunskapens ord. På det sättet att man ber för någonting och så får man en insikt. Får en insikt att Torgny inte mår så bra egentligen. Du mår bra Torgny tror jag. Men ett exempel nu. En insikt om att Torgny inte mår så bra. Jag kanske till och med får en insikt om att det är problem i hans hjärta. Och det är någonting jag kan berätta. Eller det är någonting i hans livssituation just nu. Hans arbetssituation. Jag får en insikt om någonting som jag inte har en aning om. För han har inte berättat det. Hans överordnade har inte berättat. Har du någon överordnad? Jo, det har du. Har inte berättat det för mig. Men plötsligt finns kunskapen där. Jag tror inte att det är det Paulus skriver om här. Men det är min tolkning nu. Har du en annan tolkning så behåll den om du tycker det är bra. Men vill du lyssna till en vis så tror jag att det handlar om här. Det handlar om kunskap. Alltså kunskapens ord i den andra aspekten för jag till profetia. Att Gud uppenbarar någonting om någon annan eller en situation som jag egentligen inte skulle kunna veta någonting om. Jag tror det därför att jag tror att det här med kunskapen är så otroligt viktigt. Och jag tror att Paulus vill slå fast det också i början av den här listan. Där han ska komma till de här andra lite mer spektakulära sakerna. Glöm inte visheten. Glöm inte kunskapen. Kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Kunskapen om evangelium. Kunskapen om Guds hemligheter som uppenbaras genom Jesus Kristus. Som studiebibeln skriver, en kunskap som gäller den speciella insikten i olika delar av Guds sanning. Det finns ett stort behov av den kunskapen idag. Det är ju en engelsk biskop som har för något år sedan berättat om hur han mötte en kvinna i England. En del av er har hört det här, men ni har säkert glömt det, så jag repeterar det så ni kan komma ihåg det en annan gång. Han berättade om en kvinna i England och nu pratar vi inte en tonåring, nu pratar vi inte en 25-åring utan nu pratar vi om en kvinna. Ja. Som kom och var så upprörd för nu hade hon till och med börjat blanda in religionen i det här med julen. Hänger ni med? Hon var så upprörd för hon hade till och med börjat blanda in religionen i det här med julen. Det visar lite grann hur det ser ut i vårt samhälle idag. Varför firar vi jul? Varför firar vi påsk? Sådana elementära saker. Och vi vet att det är en uppväxande generation som har väldigt lite kunskap om vad kristen tro handlar om. Vi vet att läsandet i den kristna församlingen har avtagit drastiskt. Vi vet att kunskapen om kristen tro, alltså insikten på djupet, har sjunkit. Jag har ett stort behov av kunskap. Att förstå Guds hemligheter. Varför har vi ett kors på vägen? Varför skulle Jesus dö? Varför är det viktigt att prata om uppståndelsen? Varför behöver vi prata om att Jesus kommer tillbaka en dag? Och så vidare. Kunskapen om Guds hemligheter genom Jesus Kristus. Vi behöver personer med kunskapens nådegåva. Jag tänker exempel i Bibeln. Då har vi Paulus som har gett oss en sån gedigen och djup undervisning. Faktiskt svår för andra i det här gänget runt omkring Jesus som hade svårt att hänga med. Vi har ju ett härligt citat från Petrus brev. Andra Petrus brev kapitel 3 vers 15-16 så står det. Att vår Herre Jesus dröjer ska ni betrakta som en räddning. Detta har också vår kära broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå. Citat Petrus. Där är somligt som är svårt att förstå. När Paulus är djup, det är för att han har fått en stor insikt och kunskap om Guds hemligheter i Jesus Kristus. Och det är inte så lätt att hänga med. Jag tänker mig Martin Luther 1500-talet. Han var inte klok i allt han sa. Vi fick exempel i fredags när vi hade Anders Peter Sjödin här på besök. Men vi vet också att Martin Luther har gett oss så otroligt mycket. Genom sin stora kunskap och insikt i Guds ord. Jag brukar också lyfta fram min chef Björn Westerlund. Det här har jag också sagt förut. Men jag hedrar min chef Björn Westerlund om jag tar den en gång till. Han blev kristen i vuxen ålder. Jag vet inte hur länge sedan det är nu. Det är kanske drygt 15 år sedan nu. Och det jag har sett hos Björn och det jag har förstått och det han har berättat. Att när han blev en kristen så fick han en så otroligt lässug. Och det han ville läsa det var teologiska böcker. Alltså det var inte borta med vinden och det var inte den här typen av böcker. Utan teologisk litteratur, ibland lite tung teologisk litteratur. Och det upptäckte Skarn också i hans förmåga att ta det här till sig och tillämpa det. Alltså förstå vad det handlar om och lyfta fram det i olika sammanhang. Han är ingen teolog på pappret. Han har ingen prästutbildning. Han är inte teolog så. Men en stor kunskap som han har på något sätt förvärvat genom det här. Jag skyller på den heliga ande. Längtan, suget efter att få mer kunskap. Förmågan att minnas och lära av det han har läst. Nu kan vi inte glida undan och säga att en del får gåvan, kunskapens gåva. Utan det här är en utmaning till oss alla. Det är en utmaning till oss alla att bygga på vår kunskap. Att växa i vår tro. Att använda den här boken. Att försöka förstå. Att vara med i en samtalsgrupp. Att vara med i en smågrupp och så vidare. Och tränga in djupare i vad det här handlar om. Få en stabil grund både för ditt tro och för ditt liv. Både Paulus och Petrus skrev ju om det. Att vi ska kunna ge svar till den som ställer frågor. Vi ska kunna svara för vad som är vårt hopp. Vi ska kunna svara för vad vår kristna tro handlar om. Så det är en utmaning till oss var och en. Men vi får också be om kunskapens nådegåva. Och be fram den i vår församling. Så tror jag också att den som har kunskapens nådegåva bör be om vishetens gåva att förmedla sin kunskap. Det har jag också stött på en och annan som har väldigt stor gedigen kunskap men saknar förmåga att lära ut den. Så det behövs kanske en kombination där också. Kunskap, vishet att bära vidare. Det tredje som Paulus tar här, det är något som nog kan vålla lite bryderi för en del. Det står att en får tron genom anden. Och då börjar man liksom fundera över, jaha, en del får tron så där alldeles på köpet och andra, de liksom fattar aldrig vad kristen tro handlar om. Men det är inte det Paulus lyfter fram här, utan det här är inte den frälsande tron, alltså det att få syn på Jesus, lär känna honom och blir en kristen. Utan det här är en tro i form av en stark övertygelse om vad Gud vill och kan. En tro som kan förflytta berg som Jesus pratade om. Tron som ett senapskorn som kan förflytta berg. Det är en utmanande text. Och går du till kapitel 13 i första Korintherbrevet så säger du att Paulus kopplar till an till samma sak. Om jag har tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek så är det ingenting. Den formen av tro. Jag tänker mig dig den som en tändgnista som får andra att brinna för det Gud vill göra. Till exempel in i en församling. Alltså man står där och man vet inte riktigt hur det är vägen framåt. Och så är det en som bär en brinnande övertygelse om att det här Gud vill. Det är den här vägen vi ska gå. Det är det här vi ska göra. Och den här tron får liksom smitta av sig. Entusiasmisera. Vad heter det? Göra andra entusiastiska, heter det. Och dra med sig andra in i det som Gud har banat väg för. Det här gör ju också att det behövs visa och klarsynta människor som ser att det här inte handlar om en självpåtagen tro. Utan att det här är en gudagiven tro. Att i bön pröva det och se, Är det här Gud vill? Är det den här vägen Gud vill? Och så på något sätt tillsammans få hitta väg vidare. Därför att ibland när det har varit en självpåtagen tro så har det fått förödande följder. Så att det gäller nog att vara vis och pröva allt. Ändå tror jag att det borde vara ett angeläget böneämne för församlingen att be fram trons gåva. Annars är det lätt att bergen blir liggande där de ligger. Och det stannar upp. Oerhört angeläget. Jag tänker exempel i Bibeln. Josua och Kalev heter det väl den i Bibel 2000. När de stod vid Jordans strand. De hade fått fly ut ur Egypten. De hade vandrat och de kom på väg till det här utlovade löfteslandet. De stod vid Jordans stranden. Och de funderar, ska vi över eller inte? Och så skickar de in spejare in i landet och kollar upp. Och Josua och Kalev är två av de här spejarna. Och när man sen ska lämna rapport så berättar man, ja, visserligen är det ett fantastiskt land. Det flyter om mjölk och honung och man har med sig en druvklase som det måste vara två stycken för att bära. Tänk er det. En sån där rosa centrifug hemma. Tänk att få ta en sån druvklase. Alltså en druva per dag kanske för att... Ett fantastiskt land. Men, säger de, vi såg också stora människor. Skräckenjagande människor. Vi kände oss som små gräshoppor. Och de måste också ha sett oss som små gräshoppor. Det här är nog inte för oss. Och så står Josua och Kalev där och säger, jo, klart vi ska gå in. Gud är med oss. Gud är på vår sida. Gud ska ge oss seger. Varför ska vi tveka? Jordanfloden är inte ens särskilt bred. Vi går över här och in i landet. Gud ska ge oss seger. Men de blir nedtystade och folket får leva 40 år i öknen. Innan de till slut får gå in i landet under Josuas ledning. Det fick vi också höra om i fredags. Jag tyckte det var ganska fascinerande om Josua. Varför var han som han var? Jo, Anders Petter läste för oss om hur Mose umgicks med Gud. Ni hade uppenbarat sig tältet, den liksom föregångaren till templet. Där gick Mose in och talade med Gud. Det stod ansikte mot ansikte, ungefär som man talar med en människa. Som en människa talar till en annan. Så står det, sen gick Mose tillbaka till lägret. Men hans medhjälpare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade aldrig tältet. Josua gick med Mose upp på berget när Mose talade med Gud. Josua hade fått smak på vem Gud var. Josua hade fått en stor kännedom och en stor tilltro till den Gud som han trodde på. Utifrån livet tillsammans med honom. Att umgås med Gud. Hur kan vår tro växa? Ja, det är också genom att umgås med Gud. Att lära känna honom. Att bara se i hans perspektiv istället för våra perspektiv. Jag tänker Paulus i olika situationer, till exempel när han var i skeppsbrott och Gud visar honom väg vidare. Han säger att ingen av oss kommer att gå under, säger han till de andra på båten. Jag hör bara som Gud säger och varenda en kommer i land, varenda en överlever. Ett exempel där Paulus får handla i den här trons gåva. Jag tänkte nutida exempel. Ja, det har varit lite dåtid ändå. Men jag tänker en sån som Jonas Andersson. Som jag av naturliga skäl aldrig fick lära känna. Han dog väl 1943 någonting kanske. Han var med och drev igenom att det här huset byggdes på ett halvår. Ett plats som har blivit otroligt mycket till välsignelse i Jämtland skulle jag säga. Han var med och köpte in Frösevallen. Bildade en förening för att kunna få ett banklån och hoppade att CFS skulle ta över den som en gård att använda. Men han hade inte tid att vänta in det. Utan han bildade en förening för att ta ett banklån och köpte Frösevallen. Så säger legenden i varje fall. Kanske en del av trons gåva. Det här är vad Gud vill. Du kanske hittar fler exempel om du tänker. Nästa gåva är gåvan att bota. Det står egentligen om botandets gåvor, alltså ett plural här, en mångfald här. Att det inte är en enskild gåva utan att det finns ett spektrum här av gåvor. Uppdraget att be för sjuka har hela församlingen. Men uppenbarligen så händer det också mer när vissa ber än när andra ber. Och behoven är enorma. Behoven är enorma. Jag ser två skäl till varför det här är viktigt. Det ena är att Guds rike blir synligt. Guds rike blir synligt därför att under och tecken sker. Människor blir helade. Och det andra, kärleken till människorna. Behoven är stora, människor lider. Tänk om det här fungerar mer i våra sammanhang än vad de gör. Nya testamentet är fullt av exempel. Jesus, jag tror att den fjärdedelen, femtedelen nästan av evangelierna som är berättar om hur Jesus helar människor. En stor del är att förkunna att Guds rike är närvarande i det Jesus gör. Apostlarna fortsätter i Nya testamentet, i apostlagärningarna. I nutid, John Wimber som ju satsar en hel del på England och på Sverige. Amerikansk pastor som blev grundare av Vineyard-rörelsen, vad jag förstår. Rikt utrustad man. Undervisade mycket om helande och lärde ut hur man kan praktiskt gå till vägen när man ber för sjuka. Och han stod framme på podiet och sa att vi ser ungefär 30% av i de fall idag där vi ber för människor som är sjuka, så ser vi antingen delvis förbättring eller en helt botande. Och det här var alltså medicinskt undersökt. Det var inte bara att någon kom fram och berättade att ja, nu har jag blivit bra. Jag hörde dåligt men nu hör jag jättebra. Utan det var verifierat via läke, vad heter det, via sjukvården. Jag tänker en sån som Bengt Selstedt som fanns här när jag kom hit 1990. Som var en ganska ljum kristen som han själv beskriver det. Som drabbades av cancer och som var dödsdömd. Han var en ganska kraftig man men på sluttampen var han ganska mager och benig. Och hans fru drog med honom till Frälsningsarmén där Roger Larsson skulle predika och be för sjuka. Och Roger Larsson tar fram Bengt Selstedt och ber för honom. Och av Guds kraft så hamnar han på golvet. Och länstidningen är där och tar kort på det här. Och det är på mittuppslaget i länstidningen. Han var ju en känd person i Östersund. Mittuppslaget i länstidningen ligger Bengt Selstedt lyckligt avsomnad på golvet. Och när Bengt Selstedt kommer till läkaren sen finns inte spår av cancer. Helt borta. Och det som är häftigt sen är att Bengt Selstedt får själv fungera i den här gåvan. Han ber för människor över telefon. Han ber för människor enskilt. Och han ser många, många bli kristna. Nej, inte kristna, förlåt. Han ser många, många bli helade. Det går 10 år ungefär så kommer cancer tillbaka. Och den gången så hjälper inga böner. Utan han fick möta sin herre. Men ett exempel på hur det här har varit en verklighet här mitt i Östersund. Jag tänker på Pannkakskyrkan. Vi har väl representanter från Pannkakskyrkan här idag. Visst var Lisbeth här någonstans? Ja, precis. Berättelse från Pannkakskyrkan där det inte har varit en speciell person som har varit och bett. Utan de har ställt upp en stol och så har de sagt här ber vi för folk. Så har det ungdomar som har satt sig där och de flyger upp ur stolen. Och liksom, de hade jätteont i armen och det är helt okej. Och så vidare. Jag tror att det är mer och mer det här vi ser idag. Men det, en av de ryska amerikanska profeterna har ju profeterat om 2000-talet och pratat om den ansiktslösa väckelsen. Om det förut har varit fokus på enskilda personer som vi har satt som tilltro till. Så är det den ansiktslösa väckelsen. Alltså, en dag är det Katarina som ber för en som är sjuk. Och en annan dag så är det Sven som ber för en som är sjuk. Och samma sak händer. Men vi har inte fokus på enskilda personer utan helandets gåva i funktion i församlingen. Någonting att be om. Det sista här det är kraft att göra under. Det ligger ju nära det här med trons gåva, det ligger nära helandets nådegåvor. Överhuvudtaget så går de lite in i vartannat de här olika gåvorna. Det finns många vittnesbörd från Afrika. Det finns många vittnesbörd från Asien om kraften att göra under. Från Mosambik finns det rapporter om hur de uppväcker döda. Jag vill säga på löpande man, men så ska jag inte överdriva det hela. Men det är inte ovanligt att människor blir uppväckta till och med från de döda. Vi har hört rapporter från den kinesiska kyrkan om hur Gud har öppnat fängelsedörrar och så vidare. Jag kom inte på något nytt exempel här. Torgny kunde inte hjälpa mig på traven heller. Men kanske någon annan av er har erfarenheter av det här. Kanske inte i så stort format, men med det lilla i det vardagsliv ni lever. Hur Gud har öppnat vägar som du inte trodde var möjliga. Men någonstans trodde du att det var möjligt att bada om det. Ja, hur det blir. Okej, nästa gång kommer det handla om det profetiska. Det kommer att handla om gåvan att skilja mellan andar. Det kommer att handla om tungotalet. Och det kommer att handla om förmågan att tolka tungotal. Det är till den 23 november vi får vänta på det. Och nu har jag faktiskt en utmaning. Och det är att du som fungerar i någonting av det här, ge dig gärna till känna. Kom och berätta lite din erfarenhet. Det ska vara underbart att inte bara jag står och talar om hur det här fungerar. Utan den 23 november. Att det är någon fler som vill stå här fram och säga att så här fick jag del av det profetiska. Så här fungerade det för mig. Eller det här betyder tungotalet för mig. Gåvan att skilja mellan andar. Det vore jättespännande. Så ta det som en utmaning. Och var inte rädd för att ge dig till känna. Knyter ihop dagens tema så skulle jag säga att församlingen i Korint behövde hjälp med hur de skulle hantera bruket av nådegåvor. Och då är det så spännande att se hur Paulus hanterar det här. Han säger inte att det här är alldeles på tok, så här kan inte bete er. Nu måste vi dra ner på det här. Vi begränsar antalet verktyg och plockar ner det till ett minimum och så börjar vi där igen. Nej, utan Paulus han försöker att undervisa om att den här ordningen måste vi tänka. När vi tänker det här. Men fortsätter den. Första Korintierbrevet 14. Det tyder att han vill inte dämpa deras iver. Utan han säger. När ni söker vinna andekrafter. Försök att få dem i överflöd. Till församlingens uppbyggelse. Hör ni. Ingenting att dämpa. Utan försök att få dem i överflöd. Till församlingens uppbyggelse. Och då blir ju min retoriska fråga. Gällde det bara Korint? Eller kan det gälla även oss? Gällde det bara Korint? Eller kan det gälla även oss? Jag tror det. Var ivriga. Det är utmaningen idag. Var ivriga. Nu ber vi. Gud, jag tackar dig för ditt rike. Tack för att det är inte bara teorier och teologi utan det är en verklighet. Det är för att du är en verklighet och det är du som verkar det här. Jag ber att du öppnar våra sinnen, att du öppnar våra hjärtan här. Att vi vågar tänka de här perspektiven. Att vi vågar be den bönen här. Rusta oss. Ge oss de verktyg du ser att vi behöver. Tack Helige Ande att du verkar i den här församlingen. Tack att du verkar i varje enskild människa som är här just nu. Herre, fördela dina gåvor så att det blir till nytta. Så att vi kan få betjäna varandra. Utifrån dem vi är. Och utifrån det du ger oss. Amen.